Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka en liten skön trädgårdstäppa och den skånska trädgårdssommaren. Den lider lite mot höstkant. Hur har sommaren varit? Alltså, om du summerar den.
Torr.
Knastorr.
Kruttorr.
Är det
alltså,
så?
Ja, alltså jag var överlyrisk när jag en gång fick 42 mm regn samma dag. I övrigt har jag nästan inte fått någonting. Så att jag kan säga att jag har någon träd som har dött för mig och lite buskar och så.
Landet lagom. Alltså vad tog
finns
det vägen?
Inte.
Nej men jag var jätteglad då när det kom den här hellregnet här. Det kom ju allting på 10 minuter.
Ja, det förslår inte långt. Nej. Alltså hos mig rinner det ju bara rakt igenom och sen så är det lika torrt.
Den luckra härliga sandjorden.
Oh, den är ljuvlig.
Ja, visst är den.
Men jag får fina potatisar.
Du, innan vi tar och börjar odla och plantera så tänkte jag så för att skapa lite plats. Vi möblerar om idag.
Ja. Det tycker jag.
I trädgården?
Ja.
Ja. Mm. Det är ju kanske ett sånt läge som många hamnar i när de skaffar sig ett hus och ärver en trädgård. Mm. Eller har bott och tänker att nu måste vi... Det här, vi måste göra lite rekonditionera.
Mm. Det är faktiskt en väldigt god idé att roa sig med det ute. Det är lite svårare än när man gör det inne. För inne flyttar du liksom en död bokhylla från ett ställe till ett annat eller köper en ny spegel som du vet exakt hur stor den är och så. Mm. Ute kan man ju stöta på lite andra utmaningar. Bara för att det är ett levande material. Mm. Och det är inte så att det bara finns en faktor.
Men du, en sak som du säger, när man är hemma, då kanske man flyttar den där bokhyllan. Men man kanske till och med sitter och skissar lite grann. Men gör du det på pappret? Om du ska säga att du ska göra om din trädgård och flytta om lite grann. Gör du det i huvudet på pappret innan du går ut och gör arbetet på plats och ställe, om du förstår?
Om du ställer frågan till mig privat så kan jag säga så här att jag gjorde en plan när jag köpte det här huset och den tomten jag bor på. En övergripande plan kring rumsligheten som ska finnas på de här 5000 kvadratmetrarna då. Men sen ner i detalj, där kommer jag efterhand kan man säga. Men jag vet ju till exempel från ruta ett på planen från början att här kommer det vara köksträdgård och här kommer det vara ditten och här kommer det vara detten. Så allting är liksom inmutat på något sätt. Mm. Men detaljplanering,
går du med på känsla sen då när du kommer till en befintlig trädgård?
Då är det nog så att jag faktiskt ritar en del för att få till det så att det blir lagom. För även jag har ju svårt för att, om man nu bara skulle rusa till plantskolan och handla in och sen så få hem lagom mycket. Det tycker jag. Mm. Så att jag vet ju...
Men du har ju en väldigt stor trädgård. Jag ska också säga. Så där du, alltså det känns som att du har ytor som du inte har planterat.
Tagit i bruk än. Ja.
Men har du en stor jätteplan? Tänker jag ibland. Alltså, jag tänkte när jag hälsar på hemma hos dig första gången.
Mm. Så ser det ut som en katastrof? Liksom,
nej,
när
det ska
jag
inte säga. Men alltså delar som inte är liksom... Alltså, vissa är ju där det verkligen är färdigt. Ja. Och så din lilla bambujungel och din asiatiska entré liksom. Mm.
Nej, sen är det så att då kan jag ju börja med att sätta någonting på en yta som är i övrigt tom. Träd till exempel har jag ju satt en hel del. Då står de ju helt, liksom, varför står den där? Då finns de ju med i planen, för då står de ju på ett ställe där de inte ska skugga eller där de ska skugga eller så, beroende på vad jag ska göra med resten. Så jag planerar nog ganska ingående, men självklart så går jag ju också på sånt, oj, men den här behöver jag nog. Och då har jag ju fördelen av att ha en stor trädgård, för då kan jag ju sätta någonting på lite så tillväxt.
Och bara fundera lite grann, kommer den funka här liksom?
Kommer jag, bara vill jag ha den slutligen och så flyttar jag det då. Så
att det är du har lite en stor palett att jobba med.
Ja, det har jag.
Ja, härligt. Men du, alltså, vad är det för stora utmaningar? Man nu tänker så här att man har den lilla eller mellanstora eller jättestora trädgården där man tänker sig att nu ska vi ta och möblera om lite grann. Vad är den största utmaningen, tänker du?
När jag kommer hem till folk på de här konsultationerna som jag då gör så tänker jag ofta på att det är bra att möblera om man själv inser i sin trädgård då att man har satt för mycket tillsammans. alltså att det blir för trångt, då kan det ju vara bra att möblera om, bara för att de här plantorna, de står ju lider för att de står för nära varandra och de trycker på varandra och de blir fula utav det. Så sådana plantor när man upptäcker att man har velat för mycket kanske, innan det fullständigt växer ihop och rötterna liksom växer i varandra och så. Så tänk dig inom någon, ja, 2-3 år, om du ser att oj, det här kommer ju bli för mycket för det här stället, och det ser jag ganska ofta, då är det ju så att flytta någon av dem eller alla eller så, kan ju vara en bra idé, bara för att de kommer inte få plats.
Men, det, men är inte det så också, är inte det symptomatiskt liksom här i livet, att folk, man vill väldigt mycket. Det är som att jag tänker som en tidningssida, liksom en annons där det bara är massor med grejer, du vet, som de här gamla livsmedelsannonserna där man trycker in extra erbjudanden liksom,
så man ser ingenting.
Nej, man ser ingenting. Nej. Precis liksom. Nej. Är inte lite samma med trädgården, att plötsligt liksom, så bara, om det, man bara smackat in så där jättemycket.
Ja, det blir, alltså det blir mer.
Det dödar varandra både kanske.
Mer är inte bättre, nej.
Less is more där.
Ja, i vissa avseenden är det faktiskt det. Sen är det ju så också att man kan ha i sin trädgård upptäckt att man har växter som är rent felplacerade. Och med det menar jag att ojsan, nu hamnade en växt som ser lite skrutt ut för att den hamnade i skugga. Lavendel är ganska vanligt att jag ser ute, att läsa gängliga, satta i skuggan, kanske i en alldeles utmärkt jord, men i ett alldeles för mörkt läge för att lavendeln ska trivas.
Den ska ha den härliga, vackra sommarsolen och suga i sig.
Ja, och sådana uppmuntrar jag ju gärna kunder till att flytta på. Bara för att den här plantan skulle ju kunna uppföra sig mycket bättre om den fick en annan placering.
Men det låter för mig låter som att en lavendel låter ju lite där okomplicerat, men då liksom man kan gräva upp den. Det är klart att de har byggt upp ett stort rotsystem och så här, men när vi kommer till lite större grejer liksom, det kanske vi kommer till här längre fram, men typ alltså ett litet halvstort träd eller någonting till exempel som står helt åt fanders.
Ja, om det, tänk ålder där, tänk inte halvstort, för det är, alltså det är ett relativt begrepp kan man säga. Det som är halvstort för dig är kanske 2 meter, det som är halvstort för mig är kanske 22 meter. Men om du har köpt ett träd och satt det, låt oss säga ett äppelträd, och du satte det för 2 år sedan och du inser att nej, men där står det inte bra, det står kanske både för skuggigt och för trångt. Gärna placeras ju träden för nära häckar och så, för man vill ha det ute i hörnorna, för man vill av någon anledning inte trasa sönder gräsmattan, och det kan ju finnas ett skäl till det. Men då kan man ju redan se efter kanske 2-3 år att oj, det här kommer inte funka.
Nej.
Då är det, alltså, då hade jag ju flyttat det. Sen är det ju inte alltid man lyckas. Det är ju därför så många blir nervösa när jag säger det här skulle ni ju flytta på. Ja, men det kanske, alltså man får ju göra ett val där. Är det bättre att sätta det så att det kan leva här nu i 50 år, eller är det bättre att ha det kvar och behöva fälla det om 4 år?
Men jag tänker alltså den rent mekaniska processen att just flytta då någon liten större, både arbetsmässigt och är det så känsligt att klara av en flytt till exempel, en träd, om du tar som säger det här lilla äppelträdet till exempel.
Om vi tänker oss att ditt lilla äppelträd nu har stått där i 2-3 år och så vill du flytta det. Då hade jag ju gjort det när trädet är i vila, det vill säga antingen på våren eller hösten. Jag hade tittat var kronans ytterkant var. Är det möjligt att gräva där ute för att trädet inte är så stort ännu? Då hade jag kanske börjat där och kollat, stöter jag på några rötter jag gräver försiktigt? Jag kanske börjar med att luckra jorden lite bara med grep för att känna efter så. Kan ju vara svårt om man inte är van. Men att ta med sig så mycket jordklump både i sidled och neråt är ju en fördel när du ska flytta det. Och sen så upp med det på en presenning till exempel. Hoops, när du har fått loss det. Och så asa det. Det är skånskt. Släpa.
Ja, asa det.
Asa.
Släpa det då. Släpa. Förlåt alla stockholmare.
så att man får med sig det, inte ruska runt det så mycket, och så till den nya platsen då. Och sen behandlar du det som det var nyplanterat igen. För du skadar ju en del rötter och så.
Såklart. De ska etablera sig på ny plats och sådär.
Ja. Och så ner med det på samma nivå. Så du tänker att ytlagret på den jorden där det stod ska hamna i samma nivå som ytlagret är på den nya platsen. Det är väl några viktiga saker att komma ihåg. Kan behövas en ny stolpe eller så också. Slår den då inte i roten.
Men om vi nu har lagt ner all det här tankarbetet, det fysiska arbetet och flyttat om. Och den växer ändå inte till sig. Alltså, vad är det som kan gå fel där?
Vad det är som händer då när det inte växer till sig? Ja, alltså om du... När det inte växer så finns det ju massor med anledningar till det. Och jag får ju inte helt sällan, eller vi på plantshoppen då, den frågan. Varför växer det inte? Och det finns ju hur många skäl som helst till det. Men om man tittar bakåt då, vad har jag gjort? När jag sätter en planta eller har flyttat om en planta, så behandlar jag den som den vore nyplanterad.
Som vi sa här precis.
Ja, innebärande skötsel då. Och sen så, om jag har satt den i rätt jord och på, alltså rätt, i rätt förhållande, så borde den här plantan börjar växa. Och det gör den ju ofta. Men har du satt ner den på i för liten jordvolym, trä då till exempel, ända upp vid garageuppfarten, så kanske det växer på en tid och sen stannar det. Och det trädet som nu jag tänkte på idag, som är tvärdött hos mig, det har stått på platsen i 7 år. Och så plötsligt så dör det då. Och då är det så att då har jag mullvadsgångar under det som har fullständigt ventilerat där. Så det har ju inte hjälpt att jag har vattnat. För det har ju varit som ett ventilationssystem där under. Så den plantan hade ju kanske behövt att flyttas. Men den dödades istället. Så ja, svårt att svara på. Några sådana som ytterligare som jag tycker att man ska möblera om på, det är ju väldigt vanligt att man sätter växter som vill vara i skugga, hamnar i sol. En sån växt är ju till exempel hasselört, jättepopulär. Hamnar inte helt sällan i solen och
vi var inne här i början på avsnittet om din lavendel som ofta du ser hamnar i för skuggiga partier när den vice versa då.
Ja, det är det. Så in med den då i mer skugga. Ja, så kan man få fart i en sån. Trivs den då inte så kan det ju vara någonting tossigt med jorden. Och det är det jag menar med när jag säger att det är inte lika lätt att möblera om ute som inne.
Är det så att folk är gemen, alltså man åker och handlar sina plantor eller man flyttar runt sina plantor men man lägger inte de där extra sekinerna på att få en riktigt bra härlig jord? Att man lägger för lite, alltså lägger lite alltså av sin trädgårdsbudget, tänker jag.
Nej, jag tror att ibland lägger man ribban för högt. Det är när man sitter och tittar på sociala medier, på bilder, på det mest snygga. Åh, så snygg den är. Nu ska jag ha ett sånt träd, för det är ju så snyggt. Och då, där lägger man ribban oerhört. Då har man en bild av vad man vill ha. Men man har inte förutsättningarna i sin trädgård för att det ska bli så bra. Andra gånger så lägger man ribban för lågt. Och det är väl lavendeln ett tecken på. Man sätter den där man behöver en växt. Ja, men här får du stå, lilla lavendeln. Och så sätter man det på norrsidan av huset, skuggat utav 2 stora träd.
Och där trädes inte denna lilla?
Nej, och så tänker man att den ska se ut som den har gjort på bild. Ja, men det kommer den ju aldrig göra, för den passar inte där. Så att, det kan vara lite olika saker. Att ribban hamnar för högt eller för lågt. En klassiker är också när man köper en växt och så tittar man på den i plantskolan. Elefantgräs är en sån. Många gillar ju det här rasslet i gräs och så. Och elefantgräs, det rasslar ju. Det är ju en glansmiskantus. Men det är en glansmiskantus som sprider sig med utlöpar och som blir ganska hög. På vissa platser kan den ju både gå upp i 2 och 3 meter. Men när man köper den i plantskolan så är den kanske bara några strå.
Ja, den var väl för gullig den.
Ja, den var så liten. Yes. Och så sätter man det då. Tänker man, oh så fin den är, den vill jag titta på. Sätter man den utanför fönstret. Och sen står den där nu och växer och breddar sig. Och så till slut så ser man inte ut genom fönstret. Och så är det ibland med buskar också. Att man sätter en buske som kanske blir 2-3 meter hög för att man vill titta på den. Men man vill ju inte täcka in hela fönstret. Och då bestämmer man sig för att istället för att flytta äta den då.
Så slaktar man den?
Klipper man den. Mm. Och nu gick rösten upp här i falsett för jag blir lite fnissig. Mm. För man ska inte fnissa så åt folk. Det är ett rent misstag att klippa ett elefantgräs. Om man nu hugger av det, då kommer det ju se ut som grässtråna gör i gräsmattan. Om man tittar på dem, de är avhuggna. Mm. Och hur snyggt är det att titta ut på ett nerklippt elefantgräs?
Ett modernistiskt konstverk?
Ja, med den infallsviken kanske det till och med blir bra.
Ja, man får tänka kanske. Men,
man får väl tänka lite positivt.
Men alltså, vad du säger är att folk skaffar de här stora pjäserna och de blir jättestora. Uh-huh. Och så istället då för att göra operationen och transplantera bort den lilla elefantgräset och flytta den till någon annan del av trädgårdskroppen.
Så står det kvar och så stympar man det istället. Det har jag också svårt för. Då är det också ett sånt läge när jag rekommenderar flytt. Uh-huh. Och när man nu flyttar vissa saker så kan det ju vara oerhört positivt. För dels så har nu det här elefantgräset eller någonting annat som är delbart stått där ett tag och växt. När man ändå har det upp ur jorden, då kan man ju göra fler plantor av det. Och det i sig kan ju bli väldigt trevligt. Nu har vi plötsligt flyttat ut elefantgräset kanske 8 meter från fönstret och vi har möjlighet till det, eller 4 i alla fall. Och så sätter vi fler. Nu har vi lite ljus och luft utanför fönstret och det är inte på så att vi behöver stubba ner det. Så att föröka plantor samtidigt med att man flyttar dem. Ett gräs hade jag ju föredragit, alltså de här prydnadsgräsen, hade jag föredragit att flytta på våren och delade då. Jag hade inte gjort det sent på hösten. Det jag sa om de här som lövar av, alltså buskarna och träden och sånt, då är det bättre att göra det antingen på våren eller sent på hösten, men när det är i vila.
Men var går gränsen? Alltså, vi pratar om stora elefantgräs här, men vi pratar alltså lite större, jag tänker, alltså större träd. Alltså, vi pratar förbi det här äppelträdet som kanske planterades fel för 2-3 år sedan och flyttas. Alltså, var går gränsen, vad man kan klara av? Alltså, har du sett där man har flyttat riktigt stora träd och placerat på någon annan ställe? Eller?
Ja, det är mer i alltså, offentliga sammanhang. Mm. Alltså parkförvaltningen gör och så. Det är ju något helt annat än det vi kan göra. Men jag har ju själv flyttat en vanlig robinia. Mm. Den var nog en 4 i alla fall meter hög och hade stått på platsen i 2,5 år när jag flyttade den.
Fick och det de maskinkraft lite, för att flytta eller?
Nej, men bara envishet. Alltså det går väldigt bra måste jag säga. En eftermiddag och sen så lite jävlar namma så kan man flytta ganska mycket.
Bra aggressionsträning där att gå loss på och gräva och hacka loss.
Ja, så kan man ju också säga det. Men att flytta växter i det stora hela, finns det ett motstånd? För, alltså, många är rädda för att de ska göra skada. Nej. Men som jag sa innan, ställ dig frågan, vad är den bästa lösningen? För det är ju ett risktagande naturligtvis, men det är kanske inte så stort. Och alternativet är inte helt sällan sämre. Mm. Att låta någonting stå och så behöva liksom förfula det då helt i onödan.
Men för att återvända lite till andra grejer av lite större dignitet som ska flyttas. Vi har haft elefantgräsen. Mm. Vi har en klassiker som sprider sig som en löpel, murgrönan. Ja. Till exempel den...
Vill du flytta den?
Nej, det är snarare så att man får kapa av en del av utlöparna liksom, och bestämma sig var gränsen går för den. Liksom.
Mm. Ja. Jo, men det är väl en bra
men
strategi.
Går det att flytta den, till exempel den murgröna?
Ja, det gör det. Men där ska man väl ställa sig frågan, behöver jag mer murgröna och var behöver jag den i så fall? De flesta behöver inte murgröna till det de kanske sätter det som. Mm. Jag har varit med de kunder som har satt murgröna som kantväxt. Mm. Alltså det är ju en rätt så svårbemästrad historia som sprider sig oerhört
mycket. Kräver mycket underhåll
det? Det får man säga. Det är i princip varje vecka.
Ja, det växer så, ju jäkla vid
det. Ja, det gör det. Så att flytta murgröna, ja, självklart kan man göra det. Och det är oerhört lätt att göra nya plantor av den genom att ta sticklingar på den och så. Men de flesta som har murgröna och vill flytta den tänker kanske att de inte vill ha den där den är för den har spridit sig för mycket. Mm. Och det är ju ganska svårt att utrota murgröna. Ibland när jag är hos någon som har murgröna och så säger de, men jag vill sätta in någonting annat så det blir någonting annat också. Mm. Det kanske man ska avstå ifrån just för, alltså i murgröna, för det är svårt för en ny växt att bosätta sig där. Man kanske ska kasta upp bollarna i luften och tänka, kan jag göra någonting annat? Och det kan man ju självklart. Helt nyligt var jag hos någon som hade murgröna i en hörna av trädgården. Man skulle kunna se att man skulle kunna göra en gränsdragning i ytterkant och mot gräsmatta. Och då ville de piffa till en hörna, så sa jag, strunt i det och tänk så här istället. Låt nu murgröna sprida sig här och sen så sätt någonting i det. Och det har jag varit inne på tidigare, att göra något dekorativt där, alltså dött ting, typ det man gör inne. Sätt någonting som man tycker är snyggt i den här mattan och så försöker begränsa den så att den inte sprider sig till andra oönskade platser. Men att börja rensa ut murgröna ur ett växtmaterial som finns där och som den har vuxit över för att rädda det, det är inte alltid möjligt.
Det är lite grann som Don Quixote och slåss mot väderkvarnar.
Ja, det är det. Ja.
Men du, de striderna man tar, de ska man välja med omsorg. Alltså, vilka strider är det du tar och vilka undviker du? När det gäller att flytta...
Murgröna är typiskt en sån som jag... Den striden tar jag bara inte. Nej. Utan då bestämmer jag mig för att hit, men inte längre. Så det brottas jag ju lite med hemma. För jag har ju murgröna, men den får bara vara på vissa ställen. Och än så länge så går det bra. Jag vet inte hur det går när jag är 76 eller 86.
Nej,
men än så länge så är jag väldigt nöjd med att den stannar liksom på platsen. Sen kan det ju vara andra saker som... Alltså där man ska välja sina strider. Och det, återigen är det ju med växtvalet. Där har ju många, kanske inte den kunskapen, det här med vem sprider sig mycket med frö. Vill jag ha en sån planta bara för att den är snygg? Nej, det kanske jag inte vill. Då väljer jag ju bort den striden. Ingen som sprider sig bakom min rygg med frö får lov att vara på vissa platser. Sen har jag ju, som du vet, i min trädgård stora ytor där det, vem som helst får vara som vill vara där. Bekommer mig inte. Men jag väljer nog växtmaterialet med rätt så stor omsorg för att slippa kriga med dem. Och några sådana som är väldigt vanliga i trädgårdar, det är liksom citronmeliss och daggkåpa som sprider sig. Sen kan man ju tycka att vad kul det är när andra sprider sig. Och då har vi fördelen igen då. Låt oss säga nu att du har en jättestor yta och du älskar daggkåpa. Ja, men då är det ju kalas.
Släpp loss den.
Ja, släpp loss den. Och till och med så att man kan ha en yta där man sätter sån här rymlingar då som har sått sig. Alltså det kan ju vara julrosor eller hasselört eller daggkåpa.
Jag har oregano som sprider sig i hela trädgården.
Vad har du för något?
Oregano.
Ja. Och vill man då ha mer av det, då kan man ju föröka växterna, så det behöver ju inte bara vara negativt.
Det behöver inte de hjälpte göra, de löser dem väldigt bra själv.
Men jag tänker ju alltid att jag vill ha dem på det stället där jag tycker de ska vara.
Men finns det några av alla de här som vi har plockat fram och flyttat runt som mår bättre av att flyttas på? Alltså så här generellt när du är ute på dina konsultationer, Annika?
Det tycker jag. Ja, generellt så delar man och flyttar plantor för lite.
Är det så?
Ja, det är det. Prydnadsgräs är en klassiker. De blir ju tomma i mitten. Alltså den stryper i sig själv. Bambu kan också uppföra sig så. Ja, och då är det ju klart, vilken strid väljer jag? För mig är det ingen strid, utan det är ett nödvändigt ont på sätt och vis. Att de behöver skötas om för att de ska leva längre och må bra. Sen är det ju ett rätt så stort jobb att dela dem och så. Men de tackar ju en verkligen för hjälpen. Och har man för många, så den som får en planta blir ju också vanligtvis glad och nöjd med det. Så att visst finns det jättemånga som skulle må bättre av att delas på. Och har du behov av fler plantor, så självklart kan man dela på ganska många andra perenner och så också. Vissa inte. Men där, alltså, vad heter det? Funkar till exempel och så. Så att
de funkar blå lilja.
Ja, det går också utmärkt att dela. Det hade jag ju i så fall gjort tidigt på våren. Om jag nu har den som vinterförvarad, och så hade jag delat den. Mina Afrikas blå liljor är en bit också för den delen. Som jag har köpte jag på Madeira som små knölar en gång för ja, vad kan det vara, 20 år sedan.
Farsan höll ju på med sina jäklar och han delade och höll på liksom. Mm. Så det var det stora projektet när hans vinterförvaring skulle flyttas ut liksom. Ut liksom.
Var det då du fick
då blev man inringd, då blev man plötsligt inbjuden och då var det fara och färde. Men alltså, du, Annika, jag måste fråga, hur står det till? Hur står det till?
Ja, alltså nu står det till med växter igen. Det står fullständigt still kan man säga. Jättevanligt att jag säger nu att nu är det plantor som står och slokar. Oh,
vattenbrist?
De bara hänger. Nej.
Övervattnade?
Ja. Det är många som går bet på det för att då kollar man liksom inte, utan när en planta slokar då tänker nästan alla vattenbrist och så häller man på mer vatten. Och det är ganska vanligt i, alltså som, bland sommarblommor eller din Afrikas blåklilja eller så. Ja. Men att någonting står och slokar, kolla då om det verkligen är vatten.
Du har drängt skiten helt enkelt.
Ja. Och det ser likadant ut för det är samma problem för plantan. Mm. Den kan helt enkelt, antingen har den inget vatten som den kan ta upp och då slokar den. Men om du då kollar plantan, då är den ju lätt att lyfta, den är torr.
Mm. Då har du svaret på frågan där.
Ja, men däremot om du lyfter plantan och den är våt, då kan den inte heller ta upp vatten, för den behöver liksom syret och alltihopa för att kunna pumpa upp vatten. Så att den står ju och dränks.
Ruttnar upp till sist.
Och, ja, och då ruttnar rötterna och då ruttnar rötter kan ju inte ta upp något vatten, så man ska ju helst vara där innan.
I det läget när du upptäcker det, du kanske själv
upp med dem och dränera upp dem och se om du kan rädda dem. Är de dessutom lite bleka så...
Ring 112.
Gör inte det. De vill inte prata med dig. Men i alla fall, det är ju det som är lite spännande med trädgård också. Det finns alltid nya saker att lära sig. Så till nästa år så gör man ju kanske inte om samma dumhet. Dränerade krukor så att man ser att vatten rinner bort och så. Så, men... Vattna inte ihjäl plantor, undvik det.
Men du, visste du att?
Ja, vet du. Nu ska vi se här. Jag har skrivit upp en fusklapp här nu, för jag tyckte detta var lite roligt. Du vet, spansk skogssnigel, känner han till den?
Oh.
Mördarsnigel, populärt kallad.
Kärt barn har många namn och kär snigel vet också att den icke gör sig besvär i Strandbergs trädgård.
Jaha, men då är det så att nu är det ett gäng hundförare som har tränat sina hundar till att hitta ägg av spansk skogssnigel och de markerar dem och så. Och det tycker jag är helt fantastiskt som hundälskare. Att ja, ytterligare ett sätt att använda hundarnas fenomenala förmåga.
Luktsinne.
Ja, inte det fräckt?
Ja, det är ju super.
Så det visste inte du, men jag läste det här om dagen.
Jag kan ge några bra tips på hur man tar koll på de små rackarna liksom också, men det är ett annat program.
Det är en specialsekretär, snabb.
Ja, eller också så öl går jättebra där också.
Ja, de får dricka öl, blir fulla som
salt också, lägga dem där, gå och plocka dem och lägga dem i en bytta med vägsalt.
Nej, liksom. Dekapitera dem.
Ja, så de bara smälter så en sån sörja så kan man ha en...
som proteintillskott i
köttfärsen. Kan man göra en shot där sen på det. Men du, vi har ju väldigt liten yta också i varje program och det råkar just vara 4 kvadrat.
Mm, det tycker jag är ett lagom projekt för de flesta. Mm. Det fixar man. Alltså det blir som en liten plantskola nu i din trädgård. Nu har du 4 kvadratmeter, en liten ram, 1,30 x 3 meter. Då blir det nästan 4 kvadrat. Den hade jag satt på en vindskyddad plats i ett halvskuggigt läge eller på en ljus norrsida.
Så pass.
Ja, för nu så ska man ha några bågar, du vet sådana elrör och så fiberduk eller plast som du kan dra över. Nu har du en miljö dit du kan flytta en massa av de här små växterna som du nu ville ta vara på, men du vill inte ha mer oregano, sa du. Nej. Men där finns ju en hel del annat som man nu inte vet riktigt vad man ska ha, men man hittar de små plantorna. Då flyttar man dem dit i små snygga rader till och med. Mm. Och det, varför jag säger det, det är inte för att jag är extremt tråkig, det är jag kanske det också, men det är för att då, när de står i en sån rad, då vet man att det som är där och ser ut som en linje, det ska jag inte rensa bort. Mm. Och så har du nu förökningsmaterial. Mm. Du kan göra sticklingar där också. Du skulle kunna göra buxbomsplantor genom att ta buxbomsskott.
Så du har egentligen vad du säger. På de här 4 kvadraterna ligger upp en liten plantskola, en bas som du kan antingen kränga till grannarna eller också när du andan faller på flytta runt i trädgården på andra ställen.
Mm. Tänk, det är mycket roligare att sätta 30 stycken nya hasselnötsplantor än att sätta en.
Såklart. Mm. Och jag vet att när vi träffs nästa gång då är vi ju inne i den här fantastiska planteringssäsongen och planteringsveckan tutar igång. Mm. Mm. Vi ska prata lite grann om det, för det är ju en tid på som uppmärksammas i trädgårdsbranschen.
Ja. Det blir bättre och bättre, och vi som alltså på Flying Plant Shop funkar ju lite annorlunda än många andra. En del plantställen har ju rea och säljer ut lite trötta växter och så, medan vi gasar ju på och fler med oss. Och den här stora planteringsveckan är ju just för det här att tuta igång höstsäsongen. Så vi fyller ju på och nya plantor och ny produktion och så. Så det är ju mycket i plantskolan där i månadsskiftet när den här stora planteringsveckan drar igång. Mm. Alla är hjärtligt välkomna, självklart.
Hörrni, vi planterar vidare, och har du några frågor om omflyttningsbara växter i din trädgård eller annat, så hör av dig via våran Instagram eller våran Facebook, och så hörs vi i en trädgård nära dig alldeles snart.
Trädgårdssnack.